Ikväll då tänkte, eller ja, ikväll blir det, så tänkte jag vi skulle tala lite grann om vår tro. Och imorgon eftermiddag, då ska jag tala om tidstecknet i Israel. Jag hörde att Inga Lill och Lars-Åke nu svarade det, Israel. Jag och Astrid, vi var där i fjol, under 70-årsjubileet. Jag hade trott att jag får komma till Israel, inte förrän 1000-årsriket, men det blev tidigare än det, och det är jag tacksam för. Så att, men det ska vi tala om imorgon eftermiddag, och det är så intressant. Den här tiden som vi lever i, det händer så mycket, och det som händer så mycket intressant också, just det tidstecknet. Men ikväll ska vi läsa Guds ord från Hebreerbrevet. Jag har varit en tid i Hebreerbrevet och studerat och läst. Och vi ska läsa, det finns här uppe, ja, bra. I 12 kapitlet, verserna 18 till och med 24, så ska vi ta och läsa i Jesu namn. Hebreerbrevet 12, 18 till och med 24. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand. Inte till töcken, mörker och storm. Inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen, även om det är ett djur som rör vid berg ska det stenas. Så förfärande var synen att Moses sade, jag är förskräckt och skälver. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental. Till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud, och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Hebreerbrevet. Jag kan höra från det som säger så här att det är svårt att förstå. Men när man börjar på studera det så upplever man att åh, vad mycket det har att ge. Och framförallt så behandlar det vår tro. Hebreerbrevet säger så här till exempel att genom tron förstår vi att världen har blivit till genom ett ord av Gud. Och den som ska komma till Gud och den som söker honom måste tro att han är till. Tänk att det står en av de få ställen som jag kan se står det här ordet måste. Måste tro att han är till och att han belönar den som söker honom. Alltså Gud har lagt sitt möte med människan, kan vi säga, på trons område. Och det är viktigt att komma ihåg. Och min önskan och min bön till Herrens ande, till Gud, är att föra oss in i tron mera idag. Och det vill säga att tro. Att tro, det är något som är levande. Tron är något som kan växa. Om tron kan ju vara som ett senapskorn, säger Jesus. Men ett senapskorn kan ju växa. Och det är det som är konsekvensen av Hebreerbrevet, att tron kan växa sig både i omfattning och i styrka. Alltså Hebreerbrevet kan ju man uppleva när man läser att det är svårt, kanske om man inte är insatt i gamla testamentet, att förstå liksom bildmaterialet i Hebreerbrevet. Det jag ska tala ikväll, det kanske blir något litet bibelstudium också samtidigt. Jag brukar säga att man ska egentligen läsa igenom framförallt andra och tredje Mosebok för att kunna förstå vad Hebreerbrevets författare skriver. Och författare, vem var det? Vem var det? Ingen som vet. Det är inte så lätt att svara på den frågan. En del har trott Apollos och Paulus. Luther och Tertullianus, som levde ungefär ett par hundra år efter Kristus, de trodde att det var Barnabas. Ja, det finns olika meningar med det. Men brevets mottagare, det kan vi förstå att de hade kunskap om vad Hebreers författare talade om. Om man tror att det var skickat till Jerusalem församlingen. För det står om att i Jerusalem församlingen var det många präster som blev frälsta och troende. Brevet det skrevs ungefär mellan år 70 och år 90 efter Kristus. Och det står faktiskt omnämnt, Hebreerbrevet står omnämnt i en av brev som kallas för Klemensbrevet år 96. Och man citerade Hebreerbrevet som en apostlabrev. Så Hebreerbrevet, det är författat till syvende och sist av den helige ande. Det är Guds levande ord, Hebreerbrevet. Ni vet att ni som läser de här nytestamentliga breven speciellt, så är det ofta att det finns ett huvudord i breven. Ett huvudord som hjälper oss att förstå temat i brevet. Till exempel Romarbrevet har vi, vad har vi för huvudord i Romarbrevet? Jo, det är rättfärdighet. Läser man Romarbrevet utifrån det perspektivet om rättfärdighet, ja, då ser man hur mycket av Romarbrevet som handlar om rättfärdighet. I Hebreerbrevet så är uttrycket fullkomna, olika variationer, liksom huvudord bland andra. Och ordet bättre. Ordet bättre. Vad är det för huvudtanke i Hebreerbrevet? Jo, hebreerna, mottagarna av det här brevet, de stod och vägde. Ska vi gå tillbaka till det gamla förbundet? Ska vi vara kvar i det nya förbundet? Eller ska vi gå tillbaka till symbolerna? De här synliga symbolerna, offeraltaret och tvagningsskålen, tabernaklet, ska vi gå tillbaka till det? Eller ska vi fortsätta på trons väg? Vad var det skriften sa här när vi läste? Att ni har inte kommit till någonting som man kan ta på. Är ni med? Nej, ni har kommit till något helt annat som är egentligen abstrakt för vår hjärna. Men som är verklig för tron. Det var det de stod och vägde mellan. Att gå tillbaka eller fortsätta framåt. På trons väg. Och jag kan uppleva det ibland i dagens läge att det finns den här tendensen att söka sig till symboler. Ett substitut, en ersättning för tro. Så ersätter man tron med symbol, rökelse och alla möjliga tingeltanger vad man håller på med. För man tror att man ska komma närmare Gud. Nej, Gud har inte lagt det. Det enda symbolerna vi egentligen har, det är inte egentligen symboler. Det är nattvarden och dopet. Vi sänker ner människor under vattnet och döper till Kristus. Det är två handlingar som nysamhället talar om. Och det är egentligen inga symboliskt handlat, utan det är handlingar som har reellt värde i sig, som förmedlar någonting genom tro. Det började så bra för hebreerna. Det står på stället i Hebreerbrevet att de fann glädje i att bli berövade sina ägodelar. För de visste att det fanns någonting bättre som väntade. Och då brukar jag säga så, tänk om du skulle komma och ta min, eller Aster som min bil. Va? Om du skulle ta, de skulle komma och ta din bil. De kommer att ta huset av dig. Tänk dig bara in i den tanken. Men här står de hebreerna att de med glädje lät sig berövas ägodelarna. Alltihop. De hade ingenting kvar. De började fantastiskt underbart. De började i tron. Tron var så levande för dem så att de visste att det kommer någonting bättre. Som är hållbart, som aldrig förgås. Va? Men de hade börjat vackla där. Och det var det författaren till Hebreerbrevet i den helige ande ville göra. Lyfta dem i deras trosögon. Lyfta upp blicken. Det var det han var ute efter, författaren här. Att de skulle få se de här andliga verkligheterna. Och det är inte så lätt alla gånger att försöka få folk att förklara osynliga men andliga verkligheter. Men det är det författaren gör åter och åter igen i Hebreerbrevet. Han till exempel, han gör ju jämförelser mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Han säger till exempel att ett bättre förbund, bättre löfte, bättre medlare, ett blod som talar bättre än Abels blod. Och så kommer det där uttrycket som jag tycker är så intressant. Ta reflekterad över det när du kommer hem. Vi har kommit till rättfärdigas andar. Vi pratar om John Erik. Han tillhör de här rättfärdigas andar. Som är hemma i paradiset. Vi har kommit till honom på ett sätt. Genom att vi har, jag vet det, jag har en fot innanför. En fot i den eviga världen, va? Genom tron så har vi det. Genom tron så har jag gemenskap med John Erik. Inte på ett okult sätt, nej. Men jag har kommit till rättfärdigas andar. Jag vet att jag har ett hopp. Jag kommer att samlas tillsammans med dem. Jag har en visshet. Och det är detta som författaren till Hebreerbrevet försöker lyfta fram. Han liksom lyfter in hebreerna in i den himmelska världen. Jag lovar så om jag ska stå vid den här micken, men inte så lätt alla gånger. Han lyfte upp dem i den himmelska världen genom tron och försökte förklara de andliga verkligheterna. Att inte tron ska ha sitt fäste vid någonting som man ser. Utan vi har vår tro i fäste i någonting som vi inte ser. För det som vi ser, det är förgängligt. Det försvinner. Men det som vi inte ser, det förgås inte, säger skriften. Och därför så, genom den helige andes inspiration, lyfter han in hebreerna i den himmelska världen och försöker förklara vad som händer i den himmelska världen. Har ni funderat på det någon gång? Nej. Vad är det som händer i den himmelska världen inför Guds tron? En sak vet jag, att Jesus, han är där. Det vet jag. Och nu ska jag ge er ett något för tanken din. Jesus, han är människa i himlen också. Han är Gud, men han är också en människa. Och där sitter han på högra sidan om fadern som människa. Och änglar och serafer funderar, vad är det för en konstig typ som sitter där? Jo, det är en människa som är förhärligad. Och vet du vad det säger? Jo, det säger, det kommer flera. Det kommer flera dit. Han är en förstfödde från de döda. Bland oss bröder och systrar. Han har gått före oss. Vi kommer till honom, vi också. Vi kommer efter. Halleluja. Det är det här som författaren försöker lyfta in dem i. Att det ska bli verkligt för dem i deras tro. I deras tro. Överste prästen i gamla testamentet. Han gick in en gång per år. Och han gick in där varje år, in i tabernaklet, tältkyrkan kan vi kalla det för, med blod, och bestänkte då nådastolen, framför nådastolen och på nådastolen, för att försona. Och de försonade allting. Prästerna blev försonade, alla detaljer blev försonade genom blodet. Och därför måste också Jesus ha någonting att frambära inför Fadern. Och vad var det? Sitt eget blod. Det var en äldstebroder i Smyrna församling i Fagersta som sa: den blodlöse Jesus. När han uppenbarades för lärjungarna var det kött och ben, inget blod. Han bar fram sitt blod till Fadern. Halleluja. Och det talar bättre än Abels blod. Vad talar Jesu blod om? Det talar om nåd för dig och för mig. Och det vittnar så starkt inför Fadern så vi kan bli Guds barn och bli hans egendomar. Och vet ni en sak? Kom ihåg det här som jag säger. Om du kommer ihåg något annat i min predikan från idag, så kom ihåg det. När du går inför Gud i bön, så går du fram inför hans tron. Du är i himlen. Vi är i himlen när vi går genom hans blod, så är vi där. Genom blodet så har vi tillträde till det allra heligaste, till ett tabernakel, en byggnad som inte är gjord med händer. Som inte är gjord med händer. Inte som är synligt. Det är det författaren försöker förklara för dem. Vad det innebär att vara troende på Jesus. Vilken underbar, fantastisk position du och jag har som Jesus troende. Jesus, säger skriften, han gick in en gång för alla in i himlen. En gång för alla. Han dog en gång för alla människor. Behövs inte återupprepas. Men han gör ändå tjänst inför Fadern. Han gör tjänst inför Fadern. På vilket sätt? Jo, han tillämpar försoningen. Den tillämpas inför Fader. Han är försoningen för våra synder. Jag är ständigt försonad med Gud genom Jesus Kristus. Varje sekund är jag försonad med Gud. Och han hoppades, författaren, att det här skulle bli verklighet i deras tro. Bibeln kallar också Jesus som vår förespråkare, vår försvarare inför Fadern. Han gör tjänst mig till godo inför Fadern. Han manar gott för oss, bland annat. Jag tycker om det ordet manar. Det står i ny översätt att han vädjar. Men jag tycker det är väldigt bra det här att det står manar. Det är lite mera action på något sätt än vädja. Det liksom, då är man nästan ursäkt. För att man är där, va? Men Jesus behöver inte be om ursäkt för att han manar gott för oss. Nej, han har rättighet att göra det. Full rättighet. Jesus, han gör tjänst oss till godo. Och det här försöker Hebreers författare pränta in oss lyssnarna. I deras trosliv. Han försöker på ett annat sätt också få dem att förstå det här. Hur säkert är den här tron på Jesus? Det står bland annat om att i början när de kom till tro så kom ljuset till dem. De fick smaka på det goda gudsordet. De fick smaka på den himmelska världens krafter. Jag brukar säga så här att jag kommer inte att få evigt liv en gång. Det har jag redan. Den som tror på Jesus, sonen, har evigt liv. Du och jag är bärare av evigt liv. Därför som jag brukar säga så här, att när jag kommer hem till Herren, jag kommer att känna igen atmosfären. För jag har smakat lite grann av atmosfären redan här nere. Genom den helige ande. Jag sa att han försökte på ett annat sätt också uppmuntra dem i deras tro. Han tar fram att Gud har givit genom två orubbliga utsagor avlagt ed. När man skulle göra ett avslut på en diskussion ur antikens tid så avlade man en ed och gjorde slut på all diskussion. Så var det tanken. Och man gjorde ofta det att man räckte upp handen. Med upplyft hand så avlade man en ed mellan varandra. Och det står faktiskt som att Gud med upplyft hand gav en ed till Abraham och till David. Två eder. Och han hade ju ingen högre att svära vid, eller hur? Säger Hebreerbrevet. Han hade ingen högre än sig själv att svära vid. Och det lyfter författaren fram för att få dem att förstå det här är något säkert och fast, att tro på Jesus. Finns ingenting som är säkrare. Till Abraham säger han, i dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Vi kommer in på det morgon eftermiddag. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. En profetia om Kristus. Och så står det i 110 salmen, Herren har svurit, står det. Du ska vara en präst efter Melkisedeks sätt. Han som skulle sitta på tronen tillsammans med Herren. Det var Jesus. Det står det, läs det. Herren har svurit. Han ska vara en präst efter Melkisedeks. Alltså en evig överstepräst. En evig förespråkare. En evig advokat som vi har. Jag skulle vilja veta om hebreerna riktigt förstod det här. Tog de emot det här? Hur har det? Jag åtminstone är väldigt välsignad av Hebreerbrevet. Det får mig att bli ännu mera förankrad i Jesus Kristus. Och min önskan att du ska bli också det ikväll här. Hebreerbrevets en av sluttankarna i Hebreerbrevet är att vi ska se på Jesus. Trons hövding och fullkomnare. Det kan också betyda trons begynnare. Trons, han som har börjat tron i mitt liv. Det var Jesus som började i mitt liv. Är ni med? Det var Jesus som startade tron i dig. Det är så förunderligt det här. Jesus är trons upphovsman. Han är upphovet för din tro. Och därför må vi se upp till Jesus Kristus. Han som också, som man kan säga, är trons ledare. Alltså, han lämnar oss inte ensamma i vår tro, är ni med? Utan han går vid min sida. När jag går i tro. Och det jag har lärt mig, Gud, han bekänner sig till den här tron. Han bekänner sig till Jesus tro. Det är den han bekänner, godkänner och bekänner sig till. Det är för att Gud blir förhärligad genom tron. Det tillkommer Gud att manifestera sig när tron riktar sig till honom. Jag funderar den här sista tiden på det här bibelordet när Jesus möter Thomas och lärjungarna i slutet av Johannes evangelium. Medan Thomas, han stack ju fingrarna i såren och handen upp i sidan på Jesus. För att liksom förvisa sig om att det var Jesus som uppenbarade sig. Och inte någon osalig ande, vad det nu kunde vara, en trodde, någon spöke, vad det var. Utan det verkligen var Jesus. Då säger Jesus: tror du nu? Och då säger Jesus så här: saliga är de som tror. Vad står det med er? Fastän de inte ser. Saliga är de som tror fast de inte ser. Alltså det finns en speciell välsignelse att tro fast man inte ser alltså. Det finns en speciell uppenbarelse. En speciell Guds uppenbarelse i det här. Annars skulle inte Jesus sagt saliga är de som tror fast de inte ser. Här vet vi av berättelsen av Jesu liv att det var inte alla som trodde på honom fast de såg vad han gjorde. Nej. Saliga är de som tror fast de inte ser. Och vi är ju Thomas själar ibland, du och jag. Vi kommer i tvivel ibland. Det känner jag. Vi kan tvivlen gripa tag, för vi har ju den här, som vi brukar säga, den här gamla människan. Vårt kött, eller vad man säger, den naturliga människan, eller vilken benämning man använder, som gör sig påmind. Tvivlen kommer. Men jag tycker det är så skönt med Jesus, när han lämnar inte Thomas i sina tvivel. Nej, han möter honom i hans situation. Han kan möta dig och mig i vår situation när tvivlen vill liksom gaskrama oss. När vi tänker så här, nu har jag bedet så länge så nu ger jag upp. Den tanken kan komma till en ibland. Men jag vet och sett det och lärt mig det. När man beder till Gud, vet ni vad som händer då? Jo, då startas en process. Ibland så är det quick fix ifrån Guds sida. Men så finns det också den här processen på längre sikt. Det fanns en tid i mitt liv då jag backade på många områden. Inte på min personliga tro. Aldrig. Den kompromissade jag aldrig med. Men jag backade på många andra områden. Men det fanns folk som bad. Som bad för Kent. Och fast inte jag visste om det så hade startat en process som påverkade mig. Gud, han vill hjälpa dig i våra tvivel. Han vill lyfta upp vår tro på ett högre plan. I de andliga verkligheterna, reella, levande. Jag upplever ibland så här att de här andliga verkligheterna, de är sannare och mer verkliga än vad den fysiska världen är. Det är så Herren vill ha det. Jag tänkte, Samuel har ju berättat om Jon-Eriks samtal med Gud. Den här andliga världen var liksom mer levande för honom än den här fysiska världen. Jag vet inte vad som hände med hebreerna som jag sa. Men jag tror ändå att det här brevet det hjälpte dem. Det här brevet det liksom visar på de här trosvittnen i 11 kapitlet. Fast de inte såg resultatet av sin tro så hälsade de det är fjärran det som komma skulle. De såg det i tron. Hur är det idag för dig? Känner du tvivel i ditt hjärta över någonting? När du bär fram någonting till Gud? Det kanske var andra saker, men det finns en som kan möta dig i din tro, i din situation du är just nu. I engelskan så står så här om definitionen på tron. I 11 kapitlet och första versen står det att tron är en övertygelse om ting som man inte ser. En tillförsikt om det som man hoppas. I engelska översättningen så står det att tron i sig själv är redan den en delaktighet i det kommande. Engelskans översättning går så långt som säger tron som du och jag har på Jesus, den i sig är ett bevis på det kommande. För när vi beder till Gud, vi ser ju inte det vi beder om, eller hur? Inte alla gånger. Men vi tror. Och det är det som Gud bekänner sig till. Halleluja. Gud vill möta din tro och min tro, hörni. Han vill den ska växa. Och det gör den tillsammans med Jesus. Halleluja. Vi tackar Gud tillsammans. Tack Jesus att vi får tala om dig här ikväll, Herre. Du känner våra hjärtan. Du känner våra tankar. Du vet hur vi har det i vårt trosliv. Du känner, du ser min tro, Jesus. Jag vet att du har planen att den ska växa sig i omfattning. Den ska bli starkare, mer levande, Herre. Tack att du, Jesus, aldrig överger. Någon som tvivlar, som känner att det ser mörkt ut. Du kommer alltid den person till mötes, Jesus. Och jag beder för församlingen här i Bollstabruk, Jesus. Åh, Jesus. Tack att du kommer oss, du kommer vår svaghet till hjälp med trons ande, Jesus. Åh, Jesus. Att din tro, den tro som du hade, att den får liksom växa till i våra liv, Jesus. Åh, Jesus, jag prisar dig. Halleluja. I ditt namn. Amen, amen, amen. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Ära vår Gud.